Och att din närvaro ska komma mitt ibland oss. Vi behöver dig så mycket, Jesus. I allt. Utan dig kan vi ingenting. Så Jesus, jag ber att din ande ska förmedla Fadern. Och att vi ska kunna se i vårt hjärta faderskärleken, omsorgen, tryggheten. För att vårt liv blir ett liv i tro. Att det blir det naturligaste för oss. Det vanligaste, det enklaste. Att leva i tro. Ingen prestation utan vila i tro. På dig Gud, på dig Jesus. På dig Fader och på dig Heligande. Du som är närvarande, du som är här. Du som är vår hjälpare. Du som leder oss fram till hela sanningen. Så att vi ska kunna bli helt fria till ande, själ och kropp. Tack älskade Fader. Att vi ska få möta dig idag. Att vi var och en ska få möta dig i vårt hjärta. På ett personligt sätt. Att vi ska bli vidrörda. Och att vi ska få uppenbarelse om din vilja. Att vi ska se att i dig Jesus finns allt. Att vi har allt i dig Jesus. Allt har vi i dig. Allt är givet i dig. Allt är givet. Allt som vi behöver just nu finns i dig Jesus. Och vi kan ta emot det just nu. Och tacka och vila tills det manifesteras. Tacka dig, Fader. Och du ska röra vid oss. Att veta att allt är givet. Och att våga tro det. För precis som Israels folk som hade ett löftesland. Som de var på väg till. Så vet jag att det var bara två stycken. Som en hel generation som trodde på löfteslandet. Och löfteslandet var en bild på Kristus. Och vi på samma sätt har vandrat ut i Egypten genom öknen. Där vi lämnar allt som har döden till. Sinnets förnyelse. Till vi kan gå över Jordan. Mista vårt eget liv. Att Jesu död blir en praktisk verklighet för oss. Hans död är min död. Och så kan vi gå in och leva Kristus. Där allt är givet. Så den rättfärdige ska leva av tro. Och när man läser Bibeln, vi ska fortsätta i Timoteusbrevet. Men när man läser Bibeln så märker man ibland att man läser och så går det inte in igen. Har ni känt det någon gång? Att man kan läsa det, men det, man förstår, man kan ha det här. Men det blir liksom inte ett med mig. Det blir inte så att jag kan sätta mitt liv på det. Och det är precis som att själen har en skorpa, ett motstånd som måste, där ordet måste trängas igenom. Och det står i Israels folk, de kom inte in i landet på grund av att det inte blev upptaget. Ordet var inte upptaget i dem, alltså det blev inte ett med dem. Ordet måste bli köpt. Och där tror jag att man behöver vara med Gud så mycket. Umgås med Gud. Be i den heliga ande. Det Gud manar mig till nu, det är bön. Bön och fasta. Överhuvudtaget. Jag tror att vi alla kommer att bli mer och mer ledda av Gud att gå in i bön. Och när man går in i bön och umgås med Gud och man ber i anden, så har ordet en helt annan genomslagskraft i oss. Det blir ett. Det går in. Och blir enkelt. Det blir en verklighet. Så ingenting som jag behöver kämpa med, utan det är bara så. Står det så är det bara så. Vad helst ni ber om. Vad ni ber om i mitt namn. Vad helst ni ber om i mitt namn ska Fadern ge er. För att er glädje ska bli fullkomlig. Så Gud har gett allt. Så att vi behöver liksom genomsyras av Guds ande och av Guds ord. så behöver man vara med honom. Be anden och vara i ordet. Så vi ska gå till första Timoteusbrevet. Och jag vet inte om jag sa förra gången att han skrev det här ifrån fängelset. Men han hade ju alltså husarrest i Rom. Och sen var han ju frisläppt en liten tid innan han blev satt i fängelset, innan sin död. Och det här skrev han under en period när jag tror att han kunde, man är väl inte säker, kunde resa lite emellan efter den här husarresten. Då skrev han till Timoteus. Och Timoteus var ju kvar i Efesus för att de inte skulle få kunna främmande läror. Och för att liksom tala om hur ska det gå till i en församling. Vilken ordning vill Gud ha i sin församling? Så den uppgiften hade Timoteus. Och här skriver ju Paulus för att stötta Timoteus i vad han ska undervisa om. Så han stöttar honom. Och när han skriver det här brevet så skriver han bara två brev till. Sen sitter han i fängelse och avrättas. Så det här är nästan det sista brevet. Så det andra Timoteusbrevet, han skriver till Titus emellan. Och sen det andra Timoteusbrevet är hans sista brev. Innan han dör. Men så här skriver han då, uppmuntrar Timoteus hur Timoteus ska kunna undervisa i Efesus. Och man kan tänka så här, är det viktigt med en viss ordning i Guds församling? Ja, det är väldigt viktigt. För att det behöver skilja sig. Idag, djävulen håller på med smygförändring. Att rätt håller på att bli fel. Och fel håller på att bli rätt. Och det här går ju väldigt sakta. Så att inte människor ska märka. Och då behöver vi vara jättevakna. Vara så mycket i ordet. Så vi vet vad som är faderns vilja. Och vi vägrar att ändra oss en millimeter. Även om att vi står ensam. Så följer vi det som vi vet är Guds vilja. Så det är en tid där allting liksom förändras och svajar. Men att Gud ska kunna bygga på oss stöttepelare. Och därför krävs en ordning. För det är också man ser i kyrkorna så förändras ju det här. Så man blir helt häpen. Men så det här är det då hur en uppmuntran till Timoteus hur han ska undervisa. Så vi läser från andra kapitlet i första Timoteus. Här talar Paulus om hur man ska be. Och jag tänker det som Paulus säger här till församlingen i Efesus, för att undervisa i Efesus, det gäller ju alla Guds församlingar. Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må be, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor. För konungar och all överhet, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo frunt och värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår frälsare. Och det här är viktigt att vi varje dag åkallar och tackar och anropar Gud. För alla människor och för all överhet. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och därför behövs det bön. Och det är det som nu håller på att betonas mer och mer. Att be för alla människor. Till en enda Gud och en enda medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Han som gav sig själv till lösen för alla. Varom och vittnesbördet skulle frambäras när tiden var inne. Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel. Det säger jag med sanning. Jag ljuger inte. Jag till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar. Så därför kan vi verkligen ta emot det som Paulus skriver. Att han var satt för att undervisa oss hedningar. Jag vill, och sen talar han om hur det ska gå till då, på en gudstjänst. Jag vill alltså att männen allestädes ska förrätta bön. i det att de fria ifrån vrede och diskuterande upplyfter heliga händer. Så Gud vill att männen i Guds församling ska förrätta bön i renhet. Likaledes vill jag att kvinnorna ska uppträda i hög sträckt, att de blygsamt och tuktigt pryder sig, inte med hårslätningar, guld eller pärlor eller dyrbara kläder. Och det här är ju inte att Gud är emot vår kvinnlighet, utan det här är emot att kvinnan drar till sig uppmärksamhet genom sitt yttre. Och egentligen borde man hjälpa kvinnor i församlingen med det. För att det skadar kvinnor. Så många gånger i lovsång så kan man se att det går väldigt mycket ut på ett uppträdande. Precis som i världen. Och där borde de som är äldre kunna hjälpa de yngre. För att det är skadligt att hela tiden vilja ha bekräftelse med sin yttre människa. Inte för den jag egentligen är. Det förstör bara en människas självkänsla, utan att vara trygg i den jag är inför Gud. Utan med goda gärningar, sådana som det behövs kvinnor som vill räknas för gudfruktiga. Alltså vår prydnad är det inre och det vi gör. Och egentligen det då som Gud gör genom oss. Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. Och varför säger Paulus det? Antagligen för att kvinnan har en frestelse att hoppa upp och tycka massa saker själviskt när hon inte ska. Utan det är ett skydd för kvinnan att få underordna sig. Det är, många kvinnor tycker det är förskräckligt att man överhuvudtaget säger så. Men det handlar inte om att kvinnan skulle ha ett mindre värde än mannen. Det är precis samma värde i Kristus. Men kvinnan är svagare. Hon är svagare. Och hon behöver ett beskydd. Och det får hon när hon underordnar sig. Så jag tänker att kvinnor luras i att komma bort ifrån det beskydd som Gud har givit i att stå under. Så att kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. Däremot kan jag inte tillstödja en kvinna att själv uppträda som lärare, ej heller att råda över sin man, fast mer må hon leva i stillhet. Och det här bibelordet, när Gud kallade mig, så nu har jag berättat vilken kamp det var, för att jag ville det inte. Och då hittade jag det här bibelstället till Gud. Jag var jätteglad att jag kunde berätta för honom. Och då sa han, läs det igen. Ja, då läste jag igen att kvinnan skulle inte själv uppträda som lärare. Hon skulle inte ta sig en plats, utan hon skulle underordna sig. Men då sa Gud till mig, för jag har rätt att kalla vem jag vill. Men kvinnans främsta uppgift är i hemmet, är att fostra sina barn till att lära känna mig. Och skulle kvinnan tagit den uppgiften skulle världen inte se ut som den gör, sa Gud. Så en kvinna ska inte alltså hoppa upp. En kvinna kan läsa över, det ser man ju. Att kvinnor lätt blir själiska och kan ta över på ett felaktigt sätt i församlingar, på bönemöten. Föra fram sig själva istället för då att underordna sig. Och fast mer få leva i stillhet. Och är det någonting idag som fienden plågar kvinnor i samhället, det är ju att kvinnan inte kan få leva i stillhet. Det är en enorm stress för kvinnan. Enormt. Alltså när jag inte går med mitt barnbarn, jag ser kvinnor som ruschar förbi med vagnar. För det är också ett skydd att få leva i stillhet. Adam blev ju först skapad och sedan Eva. Och Adam blev inte bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. Och jag tror att man kan se att Gud gjorde kvinnan svagare. Och hon behöver lyssna och ta emot råd utav sin man och också över ledarskap i en församling. Dock ska kvinnan under det hon föder sina barn vinna frälsning om hon förblir i tro och kärlek och helgelse med det tuktigt väsende. Så en kvinna lever i gemenskap med Gud efter faderns vilja och föder barn och tar hand om sina barn, så vinner hon frälsningen istället för att stressas iväg ut i karriär. Eller också i kyrkan när kvinnor stressas iväg. Jag var på ställen där kvinnorna har lämnat sina familjer som ska bli evangelister. Alltså man tror att det är något mer än värt. Men att få den plats som Gud har givit kvinnan. För då mår kvinnan bra. Idag mår kvinnor inte bra. Och inte männen heller. Någonting annat som jag ser när jag är ute på dagarna och såg idag. Jag pappor springer också med barn. Väldigt annorlunda. Så att på något sätt är rubbat. Den trygghet som Gud hade gjort för familjen är så rubbad. Vi vet vem som ligger bakom. Men här i Guds församling, att vi som tillhör Gud ska kunna leva ett Guds rikes liv mitt i den här världen. Och att det ska vara ett tecken. För då säger man så här, man klarar sig inte ekonomiskt till exempel. Men om man lever efter Faderns vilja och är ledd av den helige Ande, så klarar man sig perfekt. Det är bara så. Det är då man klarar sig. Annars kommer det alltid ligga stress och press på att klara livet och en oro för framtiden. Men att följa den helige Ande och leva efter Faderns vilja, så kommer ingenting att fattas oss. Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Och det har Gud demonstrerat i mitt liv. Helt demonstrerat, helt övernaturligt. Så vill vi följa honom och leva efter hans sätt, efter Guds rikes sätt att leva mitt i den här världen, så förhärligar vi Jesus, han tar hand om oss, och det blir ett vittnande för andra människor. Andra människor kan se det. Gud leder oss inte på ett sätt som vi kan tänka ut, utan lika som att bli matad av korpar eller gå fiska till skatten. Fast på ett övernaturligt sätt. Och få leva så genom tron. Efter hans vilja. Och det här är för dess bön. För att också de som är tillhör Gud ska våga leva det livet. Ett Guds rikes liv här i världen. Så läser vi tredje kapitlet också. Det är ett visst ord att om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en god verksamhet han åstundar. En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig. Han bör vara en enda kvinnas man. Nykter och tuktig, hövligt i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa. Inte begiven på vin, inte våldsam, utan folig, inte stridslisten, fri från penningbegär. Han bör väl förestå sitt eget hus, hålla sina barn i lydnad med all värdighet. Till hur skulle den som inte vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling? Han bör inte vara nyomvänd, för att han inte ska förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom. Så det här är ett skydd mot dem som vill träda upp och leda en församling för tidigt. Kanske för unga eller innan de är rena och fortfarande har begär efter pengar. Utan ett skydd för att man ska kunna stå emot djävulen i den tjänsten. Han bör också ha gott vittnesbörd om sig av dem som står utanför, så att han inte utsätts för smälek och faller i djävulens snara. Församlingstjänarna bör likaledes skicka sig värdigt, inte vara tvetaliga. Så också de som hjälper till i en församling är också människor som ska gå och lita på, som församlingen ska kunna veta. De här kan jag lita på, för att inte vara tvetaliga utan tala sanning. Och jag tror det är jätteviktigt i allt vad vi gör. Att tala sanning. Att vara sann. För Gud manar mig när man pratar med människor. Det är lätt att säga någonting. Men att tänka så här. Vi är här för att förhärliga Jesus. Och tala sanning. Att inte dölja sig själv. Utan vara sann. Inte försöka verka bättre än vad vi är. Låta bättre än vad vi är. Utan vara sanna. Så här är jag. Arbete pågår. Men jag tror att det är väldigt viktigt att inte ha ett sken bland kristna som inte stämmer. Att man visar upp ett sken som inte är äkta, som inte håller när jag kommer hem och stänger dörren om mig. Utan att vi är sådana som våra ord är, att det är sanning. Inte benägna för mycket vindrickande. Och det kanske också var en frestelse. Inte smikna efter slängvinningen så att inte göra någonting för att få ut någonting. Utan när allt vad vi gör varje dag så gör vi det i tjänst för Gud, i kärlek, inför honom. Att helt leva i gemenskap med Gud för honom. Och det tar ju tid i ens liv. Innan man kommer att man egentligen blir helhjärtad. Innan man tar allt på väldigt stort allvar och förstår att mitt liv är hans liv. Jag är hans representant. För människor, den onda andevärlden ser mig. Att förstå det allvar som varje dag innebär. Och för varje dag så finns det nåd given. Så man tänker så här, imorgon ska jag göra det här och så blir man ledsen. Och jag ska göra det här och det blir jättejobbigt. Så tänker man så här, imorgon finns det en bestämd mängd nåd. Oberoende vad jag gör. Som för mig närmare Jesus. Som gör honom större i mitt liv. Det är en bestämd dos utmätt för varje dag. Och jag tänker att det vill jag inte missa. Och hur morgondagen blir i det praktiska som jag kan gruva mig för, den har jag inte sett. Så att vi slutar att bekymra oss för morgondagen. Och slutar att tyngas av morgondagen. Utan det viktigare är att den nåd som är given för varje dag inte är förgäves given. Så att jag missar den. Utan kan veta att idag, Gud, finns det en väg för mig närmare dig. De bör äga trons hemlighet i ett rent samvete. Så att kunna få leva i tro, i ett fördolt liv, med ett gott samvete inför Gud. Men också dessa ska först prövas, alltså de som hjälper till i en församling. Så att man inte tar in alla villiga. Utan den som ska hjälpa till i en församling ska också prövas. Därefter må det, om det befinnas oförlitliga så lever rätt, få tjäna församlingen. Så att Gud, jag tror att Gud kommer att börja bygga upp någonting nytt. Sin församling. Med sin ordning. Och är vi kvinnor så bör detta likaledes skicka sig värdigt. Inte gå omkring med förtal. Men vara nyktra och trogna i allt. Så varför står det inte om männen? Varför står det om kvinnorna att inte de ska gå med förtal? Alltså måste det vara en speciell kvinnlig frestelse att förtala. Och djävulen vinner väldigt mycket framgång genom förtal. Han har alltid kommit långt med förtal och rykten. Att man inte ger sitt öra till förtal. Så när man hör att någon pratar illa om någon så kan man säga till, jag lyssnar inte. Jag tar inte det där. En församlingstjänare ska vara en enda kvinnas man. Han ska hålla god ordning på sina barn och väl förestå sitt hus. Till det som har väl skött en församlingstjänare syssla, de vinner en aktad ställning och kunna i tron, den tro de har i Kristus Jesus, uppträda med mycket frimodighet. Och det ligger att vi ska kunna uppträda med frimodighet. Och få respekt inför människor. Jag tänker på Paulus och alla med honom. De vann ju stor respekt bland människor. Det var ju bland de religiösa de blev illa omtyckade. Men bland folket vann de respekt. Och vi behöver återta respekten i Sverige som Guds folk. Vi har ju tappat respekten. För vi har inte varit så som Gud hade önskat att vi skulle vara. Så vi behöver var och en ta ansvar för sitt eget liv och få tillbaka respekten hos människor. Om jag är kristen så ska människor kunna veta att jag lever rätt, att de inte blir lurade av mig, att jag gör gott mot dem. Och att de ska vara trygga i det. Detta skriver jag till dig fastän jag hoppas att snart få komma till dig. Så jag tror att Paulus tänkte under den här lilla frihetstiden få se Timoteus. Jag vet inte om han fick det. Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, man kan känna den här kärleken han har till Timoteus. Och vill trösta honom att kunna undervisa i det här. Att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Som ju är den levande Gudens församling. Sanningens stödjepelare och grundfästen. Så viktig är Guds hus. Den levande Gudens församling. Som han kan säga. Det här är min församling. Jag kallar dessa kristna för Guds hus. För min församling. De är sanningens stödjepelare i samhället. Ett grundfäste i samhället. Det här är jätteviktigt. Att Gud ska kunna säga det. Hur man bör förhålla sig i Guds hus. För varför kyrkorna töms idag? Och allt faller samman. Det beror ju på att man inte förhåller sig i Guds hus som Gud vill. Bara för att vi har ingen auktoritet. Vi har förlorat närvaron och auktoriteten. Det är dit man skulle komma med alla sjuka. Man skulle gå till Guds hus. Alltså man la ju ut folk om man visste att Petrus skulle gå ut och gå. Så la man ju ut folk. Det är ingen som lägger ut folk på gatan om vi är ute och går. Men så skulle det ju vara. Där de var, där var man de sjuka. Det var ju mer dragning efter Jesus än vad folk går på vårdcentral. Man sprang där han var. Så där människor som inte är kristna ska veta att vi samlas, så skulle de komma med alla sina sjuka. Och så skulle det vara om vi förhöll oss efter Guds vilja, var och en av oss personligt. För då skulle Guds närvaro vara där och vi skulle ha auktoritet. Regera som konungar. Här ser vi runt, vi ser ju, om man tittar på nyheter, vi ser ju hur lätt som helst, vad som håller på att ta över. Men att det får bli ett stopp. För jag tänker, på samma sätt som det sker ett avfall idag, så måste ju på samma sätt ske motsatsen i kristna som känner nej. Eller hur? Så på samma sätt som det sker ett avfall, så måste det ske de som drar sig närmare Gud och säger så här, jag vill leva efter Guds vilja. Och det är utifrån mitt hjärta, inte efter ett sken, så jag ska se bra ut på mötena om jag går på möten. Så jag ska se bra ut inför människor och låtsas så att jag visar något annat än vad jag är. Utan människor som på allvar med hela sitt hjärta vill välja det som Gud vill. Så att församlingen blir en stödjepelare och grundfäste och trygghet i samhället. Och erkänt stor är gudaktens hemlighet. Han som blev uppenbar i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten. Och så läser jag bara första versen i fjärde. Men anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla sin tro och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Men när vi ser det här avfallet, så gör vi motsatsen. Vi gör tvärsom. Och ju mörkare det blir, ju ljusare blir ju i Guds hus. Ju tydligare ska det synas. Så att man får ta ansvar för sitt eget liv. Och att det är allvar. Så vi tackar dig, älskade Fader. Tackar dig att du ska lysa i våra hjärtan. Att vi ser hur viktig din församling, Guds hus, ett konungsligt prästerskap som du behöver i den här allra sista tiden på jorden. Ett folk som står upp och är ljus. Och din härlighet kommer vara över ditt folk. För du kommer ge auktoritet. Och din närvaro kommer vara stark. Och Fader, min önskan är att du ska göra sådana under bland människor som inte känner dig. Att ryktena ska börja gå om var du är någonstans. Och att sjukhus ska öppnas. Barnsjukhus ska öppnas. Att cancersjuka barn ska få uppleva total befrielse. att ditt rike ska bli känt och uppenbarat genom ett folk som följer dig, Jesus, vart helst du går. Som lägger ner all själviskhet, all bekvämlighet och vågar ge sina liv. Att våga ge sitt liv till dig utan att veta någonting annat än att varje dag följa dig. Jag ber att vi som är här ska göra det valet. Tackar dig, Fader. Bara din ande kan uppenbara för oss. Tackar dig, Fader, att vi står med förberedelsetid. Vi känner att någonting precis är runt hörnet. Och att du kommer föra ett folk tillsammans. Att vi kommer älska varandra på ett sätt som vi inte förstår. Att vi kommer ha sån omsorg om varandra som vi inte idag kan fatta. Att vi till och med kommer att vilja ge våra liv för varandra. En äkta kärlek. Jag tackar dig, Fader, att du håller på och leder oss in i en förståelse av hur viktigt det är med bön och fasta. Och att vi kommer att finna varandra, att du kommer att anordna grupper där man ber tillsammans, strategiskt. Att det kommer att bli över hela detta land. Tackar dig, Fader, du har stora planer i ditt hjärta. Stora planer. Och det du har beslutat går inte att hindra. Skulle någonting vara för underbart för dig? Ingenting. Så att vi idag får göra val och varje dag göra val. Att leva i enlighet med din vilja. Och Fader, vi vet att du har givit oss allt i Kristus. Men vi vet att vi i våra själar fortfarande har hinder, att vi har fruktan, att vi har tvivel, att vi har förkastelse, att vi har skuld och fördömelse. Saker som fienden använder för att hindra oss. Att kunna helt kunna öppna sig och ta emot. Och Fader, jag ber att du genom din helige Ande, den här stunden just nu när vi är inför dig, att du ska röra vid våra liv. Att du rör vid våra själar. Rör vid våra kroppar. Många av oss som är plågade i sina kroppar just nu. Många är plågade i sina själar. Och du älskar oss långt mycket mer än vad vi kan förstå. Och du vill ingenting hellre än att det som hände på Golgata, att det blir en verklighet att vi ska få äta frukten av Golgata. Liv och övernog. Frid, glädje. Fader, jag ber att vi ska kunna få vara stilla inför dig. Att vi ska röra vid oss. Vi söker dig med hela vårt hjärta. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren. Du ska ge visdom, du ska ge råd. Du ska ge kraft, du ska ge liv. För att du redan har givit det. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom din ande, Gud. Och den heliga ande är här just nu. Och förmedlar nåd. Förmedlar liv. Förmedlar frid. Förmedlar tröst. Förmedla glädje. Jag hör Gud säga att han vill uppliva de andliga nådgåvorna mitt ibland oss. Till en hjälp. Om det är någon som känner något ord, något kunskapens ord eller visdomens ord. Eller någon profetia som var frimodig. Det är inte svårt utan det kommer lätt upp. Och att man då vågar tro att det är från Gud. Och skulle det vara fel så är det ingen fara. Och jag hör bara hur Gud säger, bara som ett exempel, att jag vill hela dig. Jag vill hela dig från de slag du har fått. Jag vill läka alla dina sår. Jag vill upprätta dig fullständigt. Jag ska leda er ut i det övernaturliga, där ni vågar lämna båten och gå ut i andens efterföljelse på mitt ord. Jag ska lära er att leva i det övernaturliga, att höra min andes röst. Det övernaturliga kommer helt att ta över i era liv. Att ni får leva efter mitt rikes lagar. Där friheten råder och regerar. Gud säger också, räkna med mig alltid. Tack älskade Fader, för att vi kommer att bli de vi egentligen är. Att vi kommer att gå ut med de glada nyheterna. Att vi kommer att uppenbara din närvaro. Att vi kommer att bota de sjuka. Det finns de som har tappat hoppet, som har funnits i hjärtat. Om det som Gud en gång la ner, att bota de sjuka. Men Gud vill uppliva det som han en gång har lagt i din ande. Att det blir som nytt igen. Och jag hör Gud säga, jag för samman ett folk. Jag för mitt folk tillsammans. Och i honom har vi gemenskap med varandra och är ett. Ingen enhet som behöver vinnas, den är redan vunnen på Golgata. Träna dig och lyssna. Så Fader, jag vill just nu be för alla som är sjuka, som har någonting i sin kropp. Du som är läkaren, du som bar alla sjukdomar, du som tog all förbannelse på dig, du som vill se oss hela friska, så ber jag för alla som är sjuka här inne om fullständigt helande. Fullständigt helande, Fader. Jag tar dig i tro, även om det sker på en gång eller går under en tidsperiod. Så tar jag dig i tro, Fader, att du ska bota oss alla som är här. Och att du ska skapa frid i alla våra själar. Du som är själens hedervårdare. Tackar dig att du ska upprätta våra själar. Tackar dig, Fader. Tack för att du ska styrka trötta själar. Tack för att du just nu ska ge kraft till trötta själar. Tack Fader. Och tackar dig för att du vill ta emot ledning hur vi ska be. Hur vi ska be. En sak som jag tror Gud vill att vi ska be om också. Kristna äktenskap. Familjerna. Att det blir den kärlek som du vill ha i hemmen.